God morgon, god dag, god kväll, god eftermiddag, god natt. När ni än lyssnar på Slashat, välkomna till ännu ett avsnitt utav din machete i teknikdjungeln. Avsnitt 162, eller långt, långt över tre års konstant veckosändande utav mig, Jesper, och min gode vän Tommy. Finns du på plats, din sjuke stackare?
Ja, alltså, problemet med att ha barn, det är inte att ha barn, det är att alla jävla sjukdomar de här snoringarna drar med sig hem. Alltså mitt immunförsvar är ju inte lika pro som hennes dottern då, alltså. Så att jag går runt och blir sjuk var och varannan vecka. Men det är bara att bita ihop. Dagens huskur ser ni här på YouTube. Det är svårt att se, jag kan faktiskt dra ner kameran för att göra jobbet sen och få tillbaka den. Det är varm whisky med honung. Nu satte många sin whisky i vrångstrupen, kan jag tänka mig. Men det är ett tips från Magnus Jonasson här i chatten. Och jag mår faktiskt lite bättre efter att ha fått i mig det här. Det kan vara spriten som talar mer kanske än den kurande effekten i det hela.
Än honungen.
Ja, jag tror det är whiskyn som gör detta. Men det var gott faktiskt. Otippat gott med varm whisky.
Mm. Härligt, härligt. Så länge du är nöjd så är jag nöjd.
Alla är nöjda, alla är glada. Och vad, alltså den här veckan, Jeppe, det är ju fullsmockat i teknikdjungeln den här veckan, va?
Det har hänt en del, och alltså ända upp till sista minuten kan man säga.
Mm-hmm. Ja, det kan jag nämna. Då kan jag faktiskt ta vidare och säga att Google Drive är officiellt släppt precis för drygt en timme sedan. Jag, Tommy, har Google Drive och kommer att förklara hur det funkar för er. Jesper har det inte av olika anledningar, men det vet vi inte vilka anledningarna är förvisso. Men vi kommer till det lite senare i showen. Sen så ska jag faktiskt lyfta upp det där fuldraget från Telia, att de börjar ta betalt för Skype och Viber. Vad har du, Jesper, i gottepåsen?
Jo, jag ska diskutera bland annat att Adobe nu presenterar Creative Suite 6. Det finns ju många utav er Photoshop-användare där ute som det här kan beröra. Speciellt en intressant betalmodell de har valt för nästa version. Sen ska vi också prata lite om det mest framgångsrika Kickstarter-projektet någonsin. Den här gamla Lunatic har fått tokspö på det området. Och sen ska vi också ta reda på exakt hur mycket ström spelkonsoler egentligen drar.
Mycket gott den här veckan.
Mm-hmm. Och en sista sak också, lite webbläsarstatistik, du vet. Det är med jämna mellanrum måste vi kolla av läget.
Amen. Då toppar jag med lite Facebook-statistik som sista ämne. Men innan vi ens pratar om någonting annat så ska vi ju göra en helsikes massa grejer i helgen, Jesper.
Ja, vi ska ju det. Det är egentligen bara två saker. Tre.
Nej, jag vet inte. Jag kommer på ett tredje medan du pratar om detta.
All right. Vi börjar med att vi har ju retrospelsmässan. Vi har pratat om den i en hel evighet och nu är det alltså dags till helgen. Lördag så drar vi dit i ett så samlat gäng vi bara kan. Kollar in de gamla 8-bitarna och 16-bitarna och 6-bitarna, 4-bitarna. Så få bitar som möjligt, desto bättre, ju färre helt enkelt. Och kanske gör en liten intervju, filma lite, kolla folket, kolla vad som händer på scenen. Kika lite på dem som tävlar och slår oss i Mario till exempel. Och sen när vi har liksom wrappat upp hela den här festen så tar vi med oss alla era slashare som har valt att hänga med vidare. Rakt över gatan till Sorrento, den lilla lokala krogen där vi får källaren att sitta och nörda loss och dricka pilsner. Och även käka lite om vi vill. Så har man ingenting bokat nu för lördag och befinner sig någonstans i närheten utav Göteborg så är det ju väldigt, väldigt kul om ni kan hänga med. Vi hade extremt roligt förra året.
Det vi minns. Var väldigt kul.
På den nivån helt enkelt.
Och det blir ju slashat favoriter. Det är jag och Jeppe Kommis naturligtvis. Magnus Jonasson som alltid finns med i bakgrunden här. Kotten tyvärr inte närvarande den här veckan. Men vi fyller upp hans platser med Patrik Riske och Trygve Blom. Två killar som brukar vara med i eftersnacket.
Och i Lurven också.
I Lurven kommer.
Slashat-lyssnare.
Tror nog att Gickelsen dyker upp. Han bor i Göteborg och han missar inte en nördevent. Så enkelt är det med den mannen. Finns det ett forum-topic, sa du, Jesper?
Det sa jag inte.
Nej, på forumet forum.slashat.se så kan ni osa, som det heter. Det behöver ni inte göra ifall ni inte vill, det är bara att dyka upp. Vi har bokat källarlokalen som Jeppe säkert nämnde där i Sorrento, och det finns plats för upp till 30-40 pers där nere liksom, så att det kommer aldrig bli fullt. Det är bara att dyka upp, dra med några polare och dricka lite öl med nördar. Premieras om ni har med någon rolig liten gadget eller något sånt där. Vi nämner oftast Gickelsens Gameboy med kamera, va? Man kunde ta 16 bilder, vill jag minnas, och han valde att blåsa av en bild på gänget som satt där. Tredje saken har Jonasson hjälpt mig att komma på, och det är live feed. Naturligtvis kommer vi livesända nere ifrån puben. Räkna inte med mig och Jesper bakom ett skrivbord som sitter och pratar med er, utan det blir en telefon som sänder festiviteterna live på live.slashat.se. Så att, känner du ensam och vill dricka öl med oss ändå, så 15.00 då på live.slashat.se, eller säg 16 för säkerhets skull, och knäck en öl tillsammans med oss, fast virtuellt då. Lite nördigt, Jesper.
Absolut. Och som Tom säger här, 15.00 då sätter vi oss där. Vi vet inte riktigt när vi anländer än, men jag tror vi anländer nog runt mellan 12-1 snåret förra gången, Tommy. Och sen så brukar man klara sig rätt bra på de här mellan 2-3 timmar på mässan och sen gå vidare. Vill man spendera längre tid där så kan man ju komma tidigare, men ni vet var vi finns från nummer 3 i alla fall, så lär vi kanske ses där inne innan också.
Och som jag nämnde förra veckan där, så ska jag verkligen rekommendera att vill du köpa gamla minnen, om man säger så, kanske köpa Secrets of Mana i NES-kassett och sånt där, så försök vara där tidigt på mässan, för att det är väldigt mycket försäljning som pågår där. Även schyssta t-shirtar, och jag köpte en jättesöt, kommer en stor lastbil här.
Ja, jag tänkte nu anfaller de.
Apple UTF. Jag bor på en liten grusväg, va? Det var så här stor i vägen, så här stor i lastbilen med släpp. Ja, ni på YouTube ser ju vad jag håller på med.
Och ni i radiopodcasten, Tommy höll upp händerna litet. Precis. Och stort, så har vi liksom inte helt gjort bort oss. Det är svårt det här med bild och obild.
Det är jäkla krångligt faktiskt. Men vi kan också nämna slashat.tv eller youtube.com/slashat om ni vill se oss när jag spelar in detta. Jo, tillbaka till vad jag pratade om. Jag köpte faktiskt en jättesöt liten plyschfigur till min dotter som är ett extra liv, som är en reflex som hänger på hennes barnvagn. Så min dotter har ett extra liv.
Mm.
Det var gulligt, jag spelade en grön svamp.
Mm, det var sött. Ja. Och sen tror jag också, det kan också fara med osanning här, men jag tror att det är mycket kontanter som gäller inne. Det är inte, det är ju oftast ett träbord med en jäkla massa prylar på. Och jag vill minnas att det var mycket kontanter som gällde för att betala sig fram. De drar inte kort där. Så vill man vara på säkra sidan så tar man ut sin slant innan man drar dit.
Och men, så vill jag minnas att det även var t-shirtförsäljning och sånt. Så att kom och konsumera också. Det är inte bara slashat och kanske titta på lite spel och sånt, utan faktiskt köpa lite grejer. Och en sak som är Retrospelsmässans kanske lite ledord, det är att allt ska testas liksom. De har ett helt spelrum med gamla konsoler där du kan prova gamla Commodore 64s lir och sånt. Så att det är mycket hands-on, för att använda lite amerikanska floskler.
Jonas har funderat på, inga iSettles där inte. Och här får jag en idé. Du och jag, vi tar ut en jävla massa pengar och så skaffar vi en iSettle, och sen så när någon säger, tar du kort? Nej, det kan jag lösa mot en, vi kan väl ta en sån Apple 30-cut där. Så kan vi bara gå runt. Om vi inte blir rånade med en gång och blir av med alla uttagna pengar vi redan har. Ja, vi får slipa på den idén.
Det är väldigt rånbenäget på en retrospelsmässa med nördar.
Mm. Ja, du har väl kanske rätt. Men nu har vi promat retrospelsmässan i något så vansinnigt här i flera månader. Dyk upp lördag med i forumet, och nu tycker jag vi går på förra veckans poll, Tommy.
Ja, och den kan jag ta med att du var så duktig och avrundade retrospelsmässan. Förra veckans poll så pratade vi snackade mycket om IKEA Uppleva. Det här att de bygger in teknik i själva möblerna, så att du köper inte längre en tv, utan du köper en tv-möbel med en tv i. Med skärmar från, heter de TCL?
TCL.
Precis. Så frågeställningen var förra veckan, skulle du kunna tänka dig att köpa hemelektronik på IKEA? 61% av er med 72 röster svarar absolut, medan 39% då med 47 röster svarar absolut inte. Vi börjar med Jesper, vad svarar du?
Jag svarar nog absolut faktiskt.
Ja, fuck yeah, jag också.
Mm. För att, varför inte? Idag är tv-apparater bra, och behöver man liksom... Det finns ju early adopters i de såna här riktiga videofiler och audiofiler som vill ha det absolut fräschaste som finns. Det står väl säkert för kanske max 5% av befolkningen. I övrigt, och jag mig inkluderad, idag tycker jag tv-apparater är så pass bra att det här hade säkert kunnat duga. Kanske till gillestugan eller whatever. Men jag hade ju gärna velat se det i butik också. Och en liten fun fact på området här. De visade upp de här prylarna, den första batchen i hela serien för teknikjournalister. Och den här tv-apparaten har ju liksom ett eget gränssnitt också med bland annat smart tv-funktionalitet, vilket egentligen är en webbläsare, Opera. Men de hade inte kopplat in nät. De tyckte inte att det behövdes för att dema sina produkter. Så kanske till nästa launch.
Kanske. Det är också värt att nämna, som du var inne där, till gillestugan eller till sovrummet. För att för 10 000 så får du en sovrumsmöbel med inbyggd TV och var det 5.1 ljud surround trådlöst?
2.1.
2.1. Ah, okej. Okay, jag fick man ha 5.1. Ja, då var det inte alls lika bra. Varför skulle du vilja ha trådlösa 2.1?
Trådlös sub.
Ajaja, så du kan montera in under sängen så du får lite feedback när det klabbar till i filmen.
Vad du vill.
Vad jag vill.
Ja.
Ja, nej, helt rätt. Ja, men i alla fall, rätt schysst, för att då har du sakerna ihopbyggt på ett bra sätt och någon form av garanti utgår väl säkert. Vi får se. IKEA upplev. Det skulle släppas på kungens kurva på IKEA där, va? Till att börja med i Sverige.
I juni vill jag minnas. Och sen i oktober, om jag inte minns helt fel, så skulle det även hitta in i övriga, vad är det, 8 eller 9 IKEA vi har i Sverige.
Yes, sorry. 11 minuter över 8, Jesper, och vi har ju det här nya formatet där vi bara matar ut nyheter och diskuterar lite mindre runt omkring det. Så om du tror veckans poll är nu, så går vi rätt in på showen.
Tycker jag. Och yes, den här veckans poll är inte kopplad direkt till något ämne, utan ni kan svara på den i samma stund som ni hört frågeställningen här. Inget som behöver förklaras. Det är jag som egentligen funderar lite över vad jag tycker. Det är många operatörer som presenterar mobilabonnemang försöker sälja in det som att det är billigt, när jag tycker det själv låter dyrt, så jag kanske har fel bild på vad dyrt och billigt abonnemang är. Så vi vill egentligen bara veta, vad har du i mobilräkning per månad? Och vi tänker så här, det är ändå en anonym poll, så om ni tycker det är känslig information, fair not, det finns liksom ingenting kopplat till just dig här. I alla fall, vad har du i mobilräkning per månad? Vi har delat upp det på upp till 100 kronor, 100 till 200, 200 till 300, 300 till 500, 500 till 700, 700 till 1000 eller 1000 kronor eller mer. Så in och rösta, så får vi se vad ni gemene /lyssnare lägger på sin mobilräkning. Vi lägger inga värderingar i om du har köpt med mobil som ingår eller om du har jobbtelefon. Svara vad du betalar i månaden i mobilräkning helt enkelt.
Mm-hmm. Och som Jikesen frågar, räknar man även Västtrafiksbiljetter som man betalar med mobilen? Absolut. Alltså, ungefär vad har du mobilräkningskostnad per månad? Det faller ju allting in under där, om man säger så. Vad det ligger på ungefär.
Mm. Det kommer inte bli något statistiskt säkerställt resultat här, utan vi vill bara känna av lite, lägga fingret på pulsen och se om ni har någon.
Eller som Per Fransson säger, bara svara för fan.
Mycket enkelt. Bra formulerat. Tack för det, Per Fransson.
Ja, precis. Fint att svära lite i råd också. Nu börjar vi med veckans show. Och jag känner att jag vill börja, Jesper.
Jag tycker det, för att bara genom introt här så har du haft Google Drive 50% längre än vid avsnittets start.
Jajamensan. För det var nämligen som så här att 19.00 idag, svensk tid, tisdagen den 24, lön imorgon, april 2012, så släpptes alltså den här infamous Google Drive till oss i allmänheten. Alla får inte tillgång till det, men ni som har tur nog att gå till drive.google.com kommer att kunna trycka på starta eller sätta igång eller logga in med eller något sånt där. Och så vips, så är Google Drive igång på ditt Google-konto. Jag hade faktiskt skrivit en trevlig och omfattande nyhet om alla rykten som fanns runt omkring det här. Där ett rykte som Reuters hade skrivit var att det skulle släppas idag tisdag, och då fick de ju rätt i det. Vad är då Google Drive? Jo, det är väl ganska nära det som man trodde. Det vill säga att det är en utökning av Google Docs. Ni som aldrig har använt Google Docs, så är det egentligen en som Office-paketet i molnet, att du kan skriva ett Word-dokument eller motsvarande och så sparar du det. Ni som har läst boken In the Plex av Steven Levy, tror han heter, Levy, så pratar de just om Google Drive-projektet och varför de la ner det. För det var klart redan. För att Google kände att hela idén med filsystem är förlegad. De tror att framtiden kommer vara cloud-baserad. Men det verkar då som att Google tar ett steg tillbaka i det beslutet och ändå släpper Google Drive. Men de gör en liten hybrid mellan de två. Det innebär alltså att Google Drive lever tillsammans med Google Docs. Men du kan även mappa Google Drive på din dator, Windows och Mac, just nu inte Linux, på samma sätt som du mappar Dropbox. Så får du upp de filerna som ligger i Google Drive och Google Docs på din dator. Lite rörigt, men när man väl ser det finns mycket videos naturligtvis på YouTube runt omkring det här redan nu, så är det rätt logiskt. Det ingår 5 gig gratis för alla användare. Men jag har faktiskt 80 gig ledigt på Google Drive. WTF, säger ni ungdomar. Och då förklarar jag för er nämligen som så här att i och med att jag har Picasa och betalar, jag tror det är 300 spänn per år för 100 gig tror jag hos Google. Så tillräknas jag alla Google-tjänster just den storleken. Så på min Gmail så har jag också 80 gig ledigt. På Picasa har jag 80 gig ledigt och nu även Google Drive så har jag 80 gig tillgängligt för mig att använda. Så det är fantastiskt snyggt gjort av Google att du betalar bara en kostnad hos Google för att få tillgång till mer utrymme på hela tjänsteplattformen. Jag tror du kan välja olika tiers som 25 gig, 50 gig, 80 gig eller 100 gig, så är det. Ja, skitsamma, ni kan googla er fram till det där. Max utrymme i alla fall på en Google Drive är 16 terabyte. Så vi ska väl stå oss ett tag med det. Appar som jag sa finns för Mac och PC och det funkar precis som Dropbox. Du får upp en Google Drive helt enkelt i utforskaren eller i Finder. Android får stöd från start och de väntar lite med iOS-releasen säkerligen för att ge sin egen plattform Android någon form av försprång naturligtvis med detta på samma sätt som det var med en annan Google Plus, att det tog någon månad extra för iOS att få tillgång till den appen. Vad ska jag nämna? Alltså det där var ju positiva med det. Jag är förhållandevis positiv. Jag har ju bara använt det en timme. Och en snygg grej man kan göra är att man kan skapa publika mappar som du kan lägga upp, så alla kan ladda upp filer till den mappen. Vi provade nu innan showen började. Och folk som inte har Google Drive kan ladda upp filer till min public mapp som heter /atwashere. Och ett 5-6 bilder laddades upp till den här mappen. Så att folk som kanske inte är jättetekniskt bevandrade som förstår Dropbox-tänket och installerar Dropbox och sånt där kan fortfarande vara en del av en Google Drive. Man bara ger dem en länk och säger att droppa filen på den här länken i princip så läggs den upp till mig. Så att men det finns någonting här. Negativa sidan naturligtvis, det är saknar helt Linux-stöd, vilket är horribelt egentligen. Och det saknar också SSHFS till exempel, att man kan göra ett filsystem av. Det här är väldigt avancerade saker som gemene man skiter i egentligen. Men jag som är en Ubuntu-människa saknar i alla fall stödet i Ubuntu. Jag är förresten sjuk, har jag nämnt det, Jesper?
Ja, det, ja, det har vi. Mm.
Därför jag låter lite konstigt. Kryptering. Står det ingenting om. Lite osäker på hur saker och ting krypteras på Google Drive. En stor fördel med Dropbox är att du kan ju faktiskt köra en TrueCrypt eller någonting på Dropbox-mappar och enheter och kryptera det hos dig innan ens Dropbox får datan. Lite osäker på hur det funkar här. Det har ju bara funnits en timme som sagt var och vi får ju anledning att återkomma om inte chatten på något sätt kan hjälpa oss med detta. Ja. Kanske kommer både kryptering, Linux-version och SSHFS. Vi får se med tiden helt enkelt. Det är ju som sagt var väldigt färskt som Jonas nämner att vi förmodligen är världens första live-podcast som rapporterar om Google Drive just nu. Och det kan vi vara lite stolt över, Jesper.
Ja, även om du är den enda av oss som faktiskt har praktisk erfarenhet av den. Jag får väl fortsätta att hamra reload här på drive.google.com helt enkelt. Så får vi se om jag kanske har någon input på ämnet här i nästa vecka.
Ja, det är ju inte så mycket att diskutera egentligen. Du inte har provat och det är få som egentligen har sett det, så tycker jag vi sparar. Men det är onekligen breaking. Det var 1 timme och 19 minuter sedan som det släpptes. Så tycker jag att vi fick med det i alla fall. Snyggt och prydligt i showen. Men nu kan du ta nästa ämne, Jesper.
Och då ska vi diskutera spelkonsoler och huruvida de drar en massa onödig ström. Det är så att forskare på Carnegie Mellon University i USA har slått sina kloka huvuden ihop här och publicerat en liten rapport som har att göra med strömförbrukning på konsoler. Det är ett jättedokument och det kommer finnas en länk i showen för den som verkligen vill grotta ner sig i fina PowerPoint-liknande slides som redovisar varenda siffra. Men vad de här konstaterar är i alla fall att 68% av all energi som spelkonsoler förbrukas i standby-läge. De här siffrorna räknade på 2010. Och om man då räknar på vad det här egentligen är i ren energi så handlar det om 10,8 terawattimmar eller ungefär 1,24 miljarder dollar i elkostnad. Och visst, nu finns det en och annan konsol där ute så att kostnaden per kund är väldigt, väldigt liten. Men det är det här att de ändå drar majoriteten av sin ström när man inte spelar på dem. Och nu är det ju så att det här är ju siffror från 2010, det de har haft som underlag. Sedan dess så har ju både Xbox och PlayStation 3 petat in funktioner för att verkligen sätta de här konsolerna helt i sömn. Skillnaden där är väl då att Xboxen, de lanserade här i maj förra året en auto shutdown feature, men den är påslagen. När den kom med uppdateringen så var den påslagen från start, default. Medan PS3 så är det opt-in om man vill ha den här funktionen påslagen. Kan ju vara värt att tänka på i tider som det här. Det var väl Earth Day häromdagen och det var Earth Hour för några veckor sedan och hela världen ska ju spara energi. Det finns ingen anledning att låta dina maskiner där stå och läcka ström. Visst, nu kanske man är lite motsägelsefull. Jag vet själv hur många prylar som står på om nätterna och standby-lägen och den biten. Men tycker man att räkningen är onödigt hög så finns det i alla fall utrymme att dra ner på de grejerna. Ja.
Ja, alltså jag har en frågeställning där, Jesper. Och du har säkert nämnt det. Jag lyssnade lite slarvigt som vanligt när du pratade här.
True slashat style.
Ja, men verkligen. Men alltså en Xbox 360.
Mm.
Jag har en elitmodell så att den är väl förhållandevis färsk om man säger så.
Mm, det finns gammal.
En gammal. Det finns väl ingen sund människa i hela världen som har den igång i standby. För den låter ju som en jävla flygplan.
Mm. Nu kan det också vara en tolkningsfråga här om exakt vad som menas i rapporten.
Vad är standby? Det är
vad är standby? Idle. Säger de. Så att det är egentligen inte standby-läget. Det handlar väl om att konsolen stänger av sig själv från idle-läge om den står och idlar för länge.
Okay.
Nu är det så att nu har ju du en lite äldre, visst det är inte den äldsta Xboxen, men din låter en del när den är igång.
Ja, bara när den läser från CD-rommen eller från DVD:n.
Så den kan idla helt enkelt utan att det stör dig?
Nej, alltså, den låter ju. Du hör ju att fläktarna är igång. Men säg så här, när du gamar och har spelet på hårddisken så stör inte det ljudet på något sätt. Dels för att du har ett 5.1 ljud och det är ett jävla pangande i Mass Effect 3. Så du hör ju inte konsolen.
Nej, men jag tror då spelar du ju.
Ja, men jag tror att i en tyst film, om ni förstår vad jag menar, så hade jag ju nog förmodligen hört den jobba. När den är igång.
Okej.
Okay. Men jag menar, när jag stänger av den, då stängs den väl av, eller?
Ja, den går i ett standby-läge och då är det väl en halv watt i timmen eller vad den drar.
Och det är det de menar? Det är det som drar mycket ström?
Nej, det är standby. De pratar idle. Jag kan ha blandat ihop begreppen här.
Jag förstår.
Idle-läget, alltså att du slutar spela men konsolen är fortsatt på.
Ja, just typ.
Tänk Nintendo-tiden före. Man lämnade spelet igång när man gick till skolan för att inte få börja om med tre liv när man kom hem.
Det här var alltså pre-save games.
Någonting säger mig att Nintendo 8-bitar inte drog så där våldsamt mycket ström å andra sidan.
Nej, jag tror faktiskt att jag håller med det där. Nej, men då köper jag det. Men jag kan väl tycka att jag skäms lite att mitt mediacenter är igång dygnet runt. Men det är för att man är lite bekväm. För menar, de här 5 sekunderna det tar att trycka på on, det är inte så jäkla farligt egentligen. Men det är ju skönt att det bara finns där när man slår över till rätt source liksom, på fjärrkontrollen.
Mm. Jo, det är sant. Men jag sen, jag är ju alltid i med att köra Macminen där med FTP och lite såna grejer. Jag är faktiskt inne på den där i princip dagligen. Och då känner jag att då är det motiverat. Speciellt när den inte drar så där våldsamt mycket. Men. Så ja. Ni där ute tycker att elräkningen är lite hög så kanske ni inte ska låta 360 stå och humma i hörnet.
Yes, sorry.
Ta oss vidare.
Yes, sir. Epa har nämnt det tidigare i Slashat. Jag tycker vi tar upp det med att det var en liten het potatis under förra veckan. Och det är det att Telia börjat ta betalt för Skype och Viber. Var ditt ämne att Telia kommer eventuellt att ta betalt, Jesper, för Skype och Viber?
Nej, det här är ju ett ämne jag hade för ganska så länge sedan om operatörer överlag. Att de hade faktiskt klausuler mot att man inte fick ringa VoIP-samtal på sitt dataabonnemang. Men det var ingen som liksom, de jagade inte dig för att du gjorde det. De sa bara att du får inte det enligt avtal, men det ska nu tydligen bli ändring på. Du tänker nog på det senaste avsnittet eller det senaste Telia-relaterade ämnet som hade att göra med att de skulle skippa sms-betalning mot sin lilla e-plånbok som de har putt på framtiden nu. Så får vi sagt det också.
Ja, det är sant. Det är där bland ihop det med. För nämligen Lars Nyberg, vd på Telia Sonera, som meddelar di.se att från och med i sommar kommer Telia Sonera att ha betalt för Viber och Skype, det vill säga voice over IP-samtal. Det släpps nu, har jag skrivit, i Spanien och det kommer kosta ungefär 6 euro, löst räknat en 50-lapp kanske. För oss svenskar i månaden extra då att få tillgång till Skype och Viber via din mobiltelefon. De nämner också att prishöjningen gäller enbart nya kunder och kostnaden kommer inte drabba alla kunder lika. Vad de menar med detta då är, som Lars Nyberg säger till DI, citat, det kommer att ingå i de högre prisklasserna. Betalar du 399 kronor i månaden eller mer så ingår det i priset. De övriga teleoperatörerna har ännu inte bestämt sig för hur de ska göra med detta. Men det kanske är lite jumpship-läge här nu på Telia.
Känns så, och jag känner också här, nu har vi faktiskt en direkt koppling till veckans poll här om mobilräkning per månad kostnad, så i alla fall en liten koppling där. Ja, det här tycker jag är lite trist, och det här är, nu känner jag igen det, vi har nog faktiskt pratat om det lite senare ändå, jag minns att jag gick upp i någon sorts liten cot rage, ja, en liten sån här grej. Jag tycker att deras svar på ny teknologi är att vi ska betala ny teknologi med gamla metoder istället för att hitta ett sätt att faktiskt leverera bättre tjänster, så levererar de samma tjänster till högre pris eller enligt gammal prismodell att betala för samtal på det sättet som man gjort innan. Och nej, jag tycker det är trist. Och för mig är, och det här har vi sagt flera gånger, det är ettor och nollor oavsett.
Och då tycker jag att biter. De ska skita blankt genom att kolla Facebook eller om jag ska prata på Skype med min mamma med någon bytesen.
Har du betalat för de bytesen så ska de inte bry sig så mycket om det, så länge det inte är lagvidrigt så att säga. Men det är ju inte ett VoIP-samtal.
Nej, jag tycker Ustreamer 553289, alltså en anonym chattare med oss här, skriver: mobiloperatörernas dödsryckningar angående telefoni liknar film- och musikbolagens strategi. Och jag ville hålla med. Så här löser man inte framtida problemet, man bara skapar problem för sig själv. Enda fördelen med det här är att det ger andra teleoperatörer som 3, Tele2, Comviq och så vidare en chans att profilera sig som det ärliga, det schyssta mobilföretaget som inte bryr sig om vad du gör med dina bytes. Alltså, vi pratade mycket om net neutrality för något år sedan här i Slashat när Google gjorde sin bakrumsdeal med Verizon. Ja, och det är livsfarligt, det är det kanske inte, men det är riktigt dumt om vi skapar ett annorlunda internet. För att det är kanske bara en tidsfråga innan Telia sluter ett avtal med Facebook. Och du kommer endast åt facebook.com om du har ett Telia-abonnemang. Nu har de inte gjort detta, men det är den typen av verksamhet som pågår här när de väljer att bara för att den här trafiken kommer från Skype så ska du betala extra för det. Det är fruktansvärt illa av Telia, och jag hoppas verkligen att folk gör verklighet av sina hot, att de bara stänger av sina Telia-konton. Mitt företag, eller företaget jag jobbar för, har nästan 15 klienter, och jag kommer helt ärligt titta över andra alternativ på marknaden. Och vi har Telia-abonnemang då. Och vi är storkunder med att vi har säljare i vårt företag. För att det här är så långt ifrån ett agerande som jag tycker är okej för en teleoperatör. Men man ska nog ha lite is i magen. För att är det så att alla de andra hoppar efter och liksom, tycker att ja, men det här är en fantastisk idé, så är det liksom, då spelar det ingen roll egentligen.
Jag tror också att om de andra operatörerna inte hoppar på det här så kommer det här snabbt försvinna från Telia.
Absolut. Som plånboken.
Ja.
Där Telia plånbok, att de märkte att det här var nog inte en bra idé trots allt.
Yes.
Ja, nej. Men vi får se, men det är tydligen bestämt då enligt den här Lars Nyberg som är vd på Telia Sonera att det kommer komma i sommar.
Får se hur det går med det, säger jag.
Mm-hmm. Ja, lycka till.
Yes.
Där är du, Jesper, därför är jag tyst.
Ja, jag väntar på att du ska bli tyst också.
Men jag har svårt att vara tyst, det vet du. Jag jobbar inte så.
Du gillar inte de här konstpauserna, extra konstiga pauserna. Skitsamma, Adobe presenterar Creative Suite 6. Och ja, hur drabbar det dig, Tommy?
Sweet.
Sweet. Ja, nu har de ju då för det första erövrat hela produktionen offline och online. Photoshop, InDesign, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Fireworks, Premiere. Finns extremt många program där. Och Photoshop, vad jag vet, är väl det mest piratkopierade programmet som existerar på den här planeten. Och det försöker de nu på något sätt stävja. Nu är det så att Photoshop till exempel är så mycket mer komplext än vad gemene man behöver det till. Det är ungefär som Word för den som bara ska skriva ner lite text. Det finns så fruktansvärt mycket funktionalitet som som de flesta ändå inte använder. Men om man nu har behovet av Photoshop eller någon av de andra Creative Suite-programmen och dess funktionalitet, men tycker att det är så vansinnigt dyrt. För Tommy, hör och häpna, ett master collection av Creative Suite. Har du läst mina show notes?
Ja.
Då vet du att de kostar 35 000 inklusive moms eller 28 000 exklusive moms.
Ta man gärna två, så man har en extra.
Ja, precis. Om du vill bota på två datorer. Nu får du i och för sig köra på två datorer samtidigt. Men säg tre datorer. Det är ju inga pengar en normal funtad privatperson langar ut. Och knappast kanske inte ens en egenföretagare som inte sysslar med det här i någon större utsträckning. Eller någon som bara har en liten business vid sidan om. Vad är då grejen med CS6? Jag kommer inte rabbla alla nya funktioner. Men det intressantaste med den här uppdateringen är att det kommer med en ny betalmodell. Istället för att du köper hela programsviten så prenumererar du på den. Vilket gör det betydligt mer konkurrenskraftigt. Det finns lite olika. Du kan betala per månad och blir lite dyrare. Du kan betala 2 år i förväg så får du ännu billigare. Och jag tror det till och med ännu längre så får du som billigast. Men under de billigaste formerna så behöver du bara betala 516 kronor i månaden inklusive moms eller 420 kronor ex moms. Och då får du tillgång till Creative Suites alla program och ett par program till. Nu vet jag inte exakt vilka program det är här, men du får liksom plugins och tilläggsprogram för det här. Det här, så här kan du rulla allt eftersom. Kommer det nya versioner så får du dem. Kommer nya funktioner, alla uppdateringar, allting kommer du få så länge du prenumererar. Och visst, det här är ju fortfarande 500 spänn i månaden för en privatperson. Det är kanske mycket, men sysslar man med lite sån här verksamhet så är det här riktigt intressant. Hade jag kört det här i eget bolag i någon större utsträckning så hade jag faktiskt hoppat på det här med en gång. För det finns extremt kompetenta verktyg där. Och det är någonting man bör kika på. Det här paketet, det heter inte Creative Suite utan det heter Creative Cloud. Det är väl en av de stora funktionerna i hela den här nya releasen, är att den har en sorts molnlagring där du kan börja och kreera på din iPad eller på din Android-telefon eller Android-tablet. Och sen fortsätta arbetet direkt på från webben. Du får upp de här, du kommer åt hela din egen kreativa cloud drive kan vi kalla det, direkt ifrån programmen. Prenumerationstjänsten låter dig ladda ner alla program och installera dem också, så att är man intresserad av den sortens funktioner så tycker jag definitivt man ska kika på det här. Och har man tyckt att 35 000 kronor är lite blodigt att langa ut för en version som sen uppgraderas om 1,5 år, så kan ju det här vara en variant. Jag gjorde en liten snabb uträkning här. Du kan köra på den här cloud-prenumerationsvarianten i 5,5 år innan du har passerat vad det kostar att köpa hela sviten. Och då har du ändå fått alla uppdateringar och eventuellt nya versioner. Och Creative Suite uppdateras faktiskt så pass ofta att du kommer ha nästa version innan den tiden har passerat. Så inget för dig, Tommy, kanske. Jag tror inte du använder så mycket Adobe-program, va?
Nej, i och med att jag lever i min underbara lilla Ubuntu och Linux-värld här så kör jag ju GIMP för de få grafiska krav jag har. Allt annat skickar på patrikriske.com eller riske.com. Skitsamma. Han är frilansare nämligen. Han skulle säkert vara jätteintresserad av en sån här deal, för att det skulle nog spara in mycket pengar för just frilansare som kanske inte som är egenföretagare, men som kanske inte har ekonomin att lägga ut 35 000 eller 28 000 om du är för egenföretagare ex moms. Och kanske bara just ströjobb liksom. Du kanske pluggar eller jobbar med annat och så kanske du sitter 2 timmar i veckan, 10 timmar i månaden kanske. Och då motiverar det liksom inte kostnaden för Creative Suite. Men du, jag har en fråga, Jesper.
Mm.
Hur, alltså jag, varje gång du startar Photoshop så validerar den licens med andra ord. Det är så det är tänkt att funka, eller?
Detaljerna är inte riktigt klara där än. Men det måste den väl göra. Men förmodligen så får du ner programmet med en licens. För du knappar ju fortfarande in en licens så att du kan köra den offline om du skulle vilja. Men licensen, den öppnar ju upp programmet för just det programmet. Sen kan du inte installera på någon annan förrän du i Photoshop avregistrerar den koden, så att säga.
Så man kan alltså köpa en Photoshop-licens, alltså licensnyckeln, i en månad då, om du bara betalar en månad?
Ja, kan du.
Nu, skitsmart egentligen.
Och det här är inte bara för privatpersoner heller, eller kanske inte alls egentligen huvudsakligen för privatpersoner, utan även för företag. Jag tror att de har ett litet problem att företag hänger kvar i gamla versioner mycket. För ja, det är rätt höga kostnader att uppgradera. Även om de är ganska förmånliga. Istället för 35 000 kanske du får betala en 12 000 för en uppdatering. Men om man då kan betala den här kostnaden, då, för det första så vet man alltid om vilken kostnad man har. Och alla kan köra senaste versionen hela tiden. Du har inga problem med kompatibilitet. Så Nej. Det kan också kan vara något. Det får nog ta med chefen.
Och även jag är ju själv chef här då i det här avsnittet och faktiskt pratar lite om det här, för att har vi ett jobb där vi under en månads tid kommer jobba mycket med ny layout eller ny utformning av ett verktyg på jobbet, så är det ju väldigt intensivt med Photoshop under den perioden liksom. Det är mycket mycket mockups och även fireworks som vi använder mycket för prototyper. Det skulle
det
vara
det man
fantastiskt.
Ska ha fireworks till. Photoshop är ju inte riktigt gjort för det egentligen.
Nej, det har jag också lärt mig nu av våra designers. Att det är så som gäller. Sista fråga här, Jesper, innan vi går vidare. Och det här är alltså exe-filer. Det här är inte in the cloud-lösningar. Att du går till någon photoshop.adobe.com liksom.
Det är nedladdningsbara och installerbara program.
Vill du bara understryka det? Man har hört mycket om Photoshop in the cloud på senare år.
Yes, men det här är, ja, precis. Men det är en av nyheterna att nu får du ladda ner alltihop. Hela klockan.
Adobe, 2 tummar upp. Och Telia och gänget, där har ni ett företag som anpassar sig till en rådande situation. Snarare än att försöka bestraffa de som faktiskt betalar ordentligt för sig. Mm. Nu ska vi prata om veckans forumtråd. Lite kort, lätt och ledigt. Och det är helt enkelt Google Apps versus Gmail som är rubriken på detta. Det är Magnus Jonasson. Jag hör hans namn ofta. Han finns på .com. Alltså magnusjonasson.com. När han inte hänger där och lurkar och bloggar så är han våran forumgeneral. Han springer runt i vanliga fall med en sån här jättenapoleonhatt i verkligheten när det står forumgeneral. För han sköter nämligen vårat forum åt oss. Han plockar upp varje vecka en extra intressant topic som vi tar upp i showen. Den här veckan då är det Tobias som frågar helt enkelt. Han funderar på att lämna Gmail till förmån för Google Apps. Vad betyder detta då? Jo, det betyder att Gmail, ni vet, det är tommy@gmail.com. Men så kanske jag vill ha tommy@tommy.nu. Och då kan du binda tommy.nu-domänen, eller vilken domän du vill naturligtvis, till ett Gmail-konto. Så att tommy@tommy.nu är precis som ett Gmail-konto. Det är bara en lite sexigare e-mail. Han vill ha på sig lite samla på sig lite erfarenheter från andra slashare som redan tagit steget, bland annat jag då, som redan varit inne och kommenterat i topiken. Om man ska göra eller inte gjort. Så frågeställningen är alltså, vad ska han tänka på? Vilka nackdelar och fördelar har du upplevt med att göra detta? Om du har gjort det, kanske har du andra bra frågor du vill ställa, så är det i våran topic. Topicen i sig hittar ni under allmänt slash övrigt i vårt forum. Jesper är ju en sån god kris som faktiskt har haft ett sånt här Google Apps-konto och lämnat den underbart vackra värld. Det kan du berätta lite om i topicen, Jesper.
Ja, jag får nog göra det, för nu är det så pass länge sedan att jag faktiskt inte riktigt kommer ihåg mer än att jag var missnöjd med någonting. Eller så,
ja, labels var det.
Ja, labels är fortfarande ett gissel för mig.
Fuck out, sa du bara.
Ja, precis. Så någon annan kan säkert svara mycket mer positivt än mig i den där tråden.
Men det behöver inte vara positivt, det är värt att nämna också att alltså, han vill ha alla typer av erfarenheter, Tobias. Även de negativa, så du ska nog spendera en par, tre timmar, Jesper, den här topiken, tror jag.
Mm.
All right. Yes, sir. Så att hjälp Tobias att göra ett vettigt beslut angående Google Apps versus Gmail i vårt forum. Vi ska också nämna det att vårt forum är så kallat invite only, inte, ja, invite only är fel att säga, men approval only. Så att när du signar upp glad i hågen, sugen som fan på att skriva i topicen, så kommer du eventuellt få vänta ett par timmar, i värsta fall någon dag, innan vi manuellt godkänner ditt konto. Det är för att vi ett vill ha bra diskussion, vi vill inte ha massa spamkonton, men framförallt för att vi vill ha, ja, det är väl egentligen de två anledningarna som finns, så att nu vet ni det.
Det är de två anledningarna som krävs.
Yes, sorry. Nästa ämne från mig är lite av en kortis som jag tycker om att väva in. När vi inte har någonting att diskutera så kan man istället informera. Och jag tänker informera om att flera rykten gör gällande att den 17 maj, det vill säga Heja Norge-dagen, är den dag som Facebook ska börsintroduceras på Nasdaq i USA. Värderingen, ja, fortfarande gissningar runt 100 miljarder dollar, och Facebook hoppas då på att kunna resa runt 10 miljarder dollar i och med den här introduktionen. Man tror att aktien kommer stagnera eller landa eller lugna ner sig runt 40 dollar per share. Kan man handla med amerikansk, kan man göra det, va? Köpa amerikanska aktier i Sverige?
Ja, ja, oh ja.
Så att, är du lite sugen?
Nej, kanske
alltså,
inte.
Alltså
det här, sidan,
det,
ja,
det kan ju vara en Apple liksom.
Det kan det vara, men det kan, ja, också vara alla andra.
Ja, det är också jäkligt sant. Jag har faktiskt ett Facebook-statistik här mot slutet av showen. Så att, håll er med att investera pengar i Facebook förrän ni vet hur det går för dem. För jag vet, och ni vet om drygt 20 minuter. Nu vet Jesper däremot hur det går till med kanske en ny telefon från Apple.
Nej, absolut.
Nej,
inte.
Ibland, jag vågar inte göra så här i vanliga fall, för du kanske inte har lagt upp det så.
Ja, fast nu har du ett Facebook-ämne som knyter väldigt nära an till ett Facebook-ämne jag har. Jag tänkte jag skulle seamless gå över till det helt utan att lyckas. Jag ska in jag ska in på det att Microsoft och Facebook gör affärer och det handlar om ett patentköp. Det kanske minns här för någon vecka sedan eller två när vi pratade om att Microsoft langade upp den stora feta plånboken. I samma veva som Facebook köpte Instagram så köpte Microsoft en massa patent från AOL. Nu är det så att Facebook har knackat på hos Microsoft. Det här kanske var planerat hela det här ledet från början. I alla fall, Facebook har köpt en massa patent av Microsoft och många av de här patenten är just de här som de har fått genom AOL. Utav de här patenten som de köpte så behåller Microsoft 275 utav AOL-patenterna medan Facebook köper 600 utav dem. Däremot så är det i det här kontraktet så ingår det att Microsoft har licens att använda eller tillverka saker på licens mot de här patenten. Och Microsoft har även ett licens, glömde vi nämna i det här ämnet om just AOL, att de köpte inte alla AOLs patent, men i affären med AOL så fick även Microsoft möjlighet att på licens använda de AOL-patenten som fortfarande existerar i AOL. Många förkortningar här. Men 500 miljoner dollar fick Facebook betala för att få sina Microsoft-patent helt enkelt. Och det är motsvarar halva den summan som Microsoft betalade för AOL-patenten, vilket gör att de har fått igen hälften av pengarna redan nu på att sälja av och licensiera sina patent. Och det är förmodligen också anledningen. Och varför Facebook köper allt det här, det har egentligen endast att göra med den här IPO som är nära förestående. De vill helt enkelt vara, känna sig så stabila som möjligt och minska eventuella utgifter för licenskostnader om de istället kan köpa sig till de patenten som krävs för att de ska kunna rulla sin business som vanligt.
Men det sägs ju att ungefär Facebook sitter på ungefär 1600 patents medan Yahoo sitter på närmare 3000 patent. Och det är väl, ja. Sen är ju också frågan om hur kraftiga och viktiga patenten är i sig. Vi har nämnt innan, vi säger igen, Tommy har rådjur på ängen här ute. Det är svårt för er att se, men som en liten följetong här. Det är bara ett rådjur idag. De brukar vara tre. Med småbarn och allt. Tillbaka i alla fall till ämnet här. Patent Wars har vi nämnt innan. Det är bara crap rätt igenom. Det finns ingen som gynnas. Det är bara en massa advokatkostnader som byter hand. Och jag tycker det är synd i alltihop. Däremot att Microsoft skulle komma som lite riddare här och hjälpa Facebook på traven. Det kommer lite oväntat, Jesper, va?
Hjälpa. De har ju betalt ganska grovt för det. Men
om man nu har... Säga nej också.
Absolut, men jag tror inte att Microsoft hade köpt en miljard kronors patent om de inte redan visste vad de skulle göra av dem. Och Facebook hade väl säkert redan visat intresse för dem. Eller del av de här patenten. Och så kanske AOL ville sälja hela lotten och då tyckte Microsoft, då köper vi dem och säljer delar till Facebook. Vad vet jag. Men om vi då knyter an till ditt ämne innan, om det finns någon där ute som är intresserad av att köpa Facebook-aktier när det väl går, så kanske det här ändå är någon sorts betryggelse att Facebook försöker städa i sin gård innan de finns som AB.
A1 nämner i chatten här också att Microsoft äger en del av Facebook och det är helt sant, men andra sidan har Microsoft ett strategiskt avtal med Yahoo som en väldigt nära partner i och med att Yahoo använder Microsoft Bing-teknologi i deras sökmotor. Så att det känns som att Microsoft kanske kan bli en medlare, för det är ju så att Yahoo har ju stämt Facebook att Yahoo har patent på social networking principen eller var det något sådär dumt liksom, något väldigt abstrakt egentligen. Så vi får se vart det här tar vägen.
Yes,
på skriver där. Så jag går vidare istället. Nästa ämne är att vi har haft lite haveri på Gmail. Passar ju bra till veckans forumtråd naturligtvis. Det var i tisdags förra veckan. Allting hände på tisdagar tydligen. Så att vi inte kunde missa detta. Men i alla fall, en driftstörning på Gmail i tisdags ledde till att miljontals användare inte kunde komma åt sin e-post under drygt en timme. Enligt Google så drabbades mindre än 2% av användarna. Det, ja, försiktigt sen erkändes det vara 10% av alla Gmails användare drabbades av problemet. Gmail har fler än 350 miljoner aktiva användare. Så att om lätt räknat då, det är skolmatte A som jag kanske flukade, så 10% av 350 är 35 då. 35 miljoner personer kunde inte komma åt sig e-mail under det timmeslånga avbrottet. Google har inte gett någon officiell förklaring till vad som orsakade driftstörningen, i alla fall inte som jag har kunnat hitta. Du skrev en nyheten för drygt en vecka sedan, så det kan naturligtvis ha ändrats. Men drabbades du, Jesper, av Gmail-haveri?
Nej, jag noterade bara att någon sa att det var nere och när jag gick in så var det upp igen. Så ofta är jag inte inne där. Att jag använder inte Gmail som mailtjänst, bara som arkivtjänst. Så det är inget som drabbade mig, men det är synd om det drabbar någon annan och orsakar dem sveda och värk. Stäm!
Nej, alltså jag vill komma till det lite själv, att jag, herregud, var en timme ute i en e-mail. Livet går inte i spillror. Visst, man kan alltid prata om att ja, men skulle mejla grejen till kunden. Ja, men mejla via Hotmail eller skicka filen via Yousendit eller vad som helst liksom. Jag personligen tycker jag inte, och nu ska jag inte vara Google apologist här liksom, och Google fanboy ut i fingerspetsarna. Det kan lika gärna vara Apple som har haveri på sina mailtjänster. Jag tycker att en timme med den typen av uptime man har under ett år, det är okej liksom. Det faller inom ramen för vad jag tycker är acceptabelt. Däremot om data försvinner och sånt, då är det en helt annan femma vi pratar om, som det var under det förra haveriet på Gmail för drygt 2-3 år sedan. Eller skypa filen, som A1 säger. Det funkar också. Mm.
Ja, lite downtime får man räkna med. Så är det alltid,
tycker jag. Just det.
Då ska vi knalla vidare över till Kickstarter-projektet som just nu gör succé på nätet. Det gäller Pebble, eller e-paper watch for iPhone and Android. Jag vet inte om det är något du har sett, Tommy.
Nej, jag förstår inte ämnet riktigt heller. Så du får gärna förklara lite.
Då ska jag förklara. Ja. Vi har ju pratat om den här TikTok-armbandsuret för iPod Nano som slog alla rekord på Kickstarter innan. Ja. Nu är det rekordet fullständigt tokfimpat när Pebble, som krävde $100,000, just idag ligger på $6.3 million och fortfarande 24 dagar kvar. Och det tickar på, de har 43 000 backers. Och om man nog inte vet vad Pebble är, så är det alltså ett armbandsur med en liten e-bläck, eller e-ink skärm helt enkelt. Med andra ord, tänk Kindle, funkar jättebra utomhus. Är svartvit, eller ja, gråskala i alla fall. 144x168 pixlar, det var det. Ganska snygga grejer, där du kan koppla den mot en iPhone eller en Android och via app då byta funktionaliteten på telefonen, antingen via Bluetooth eller via Bluetooth, och även då via Bluetooth använda telefonens funktioner. Och vad de har gjort är ganska så clever, för den här telefonen släpps med lite, ja, vad heter det, klockbakgrunder, för att ska se, ja, allting från gamla hederliga ur till riktigt digitala, gammaldags, analoga, även fin typografi alla Metro-style. Och med text som säger vad klockan är. Men du kan även hålla koll på, för det sitter en liten accelerometer den här, så du kan löpa. Du kan via Bluetooth koppla den mot applikationer i telefonen. Och med den här telefonen så levererar de också ett SDK och appar i både iOS eller App Store och till Android Market, eller Google Play heter det nu. Som låter andra utveckla appar för de här telefonerna. Vilket också gör det här lite intressant, och det är GigaOm som har tänkt lite högt här runt att de skapar en ny plattform innan prylen ens finns, där intresset för den är så pass stort att så många har redan investerat och lovat investera pengar i det, att det finns en förtjänst för folk att redan nu börja utveckla appar för den här telefonen. Och det finns egentligen inga begränsningar för vad du kan göra här. För allting sköts genom deras app som du installerar på din telefon, och därifrån skickar funktionaliteten till telefonen. Och det kan vara några saker som de har nämnt, är att den, när du springer så håller den koll på tempo och sånt där genom GPSen i telefonen, skickas till telefonen. Det sitter en liten vibrator i telefon, eller i klockan, som vibrerar om du får meddelande. Du kan skaka på handen så tar du bort meddelandet. När du golfar så kan den ha koll på hur långt du slår genom att du accelerometern känner av när du slår svingen, och när du kommer fram till bollen trycker du på knappen att du är framme, så mäter den GPS hur långt du har slagit och så vidare. Och det finns en grov potential här, allting från att koppla Runkeeper till den, till att koppla spel, mängder av funktioner, styra musik, allt möjligt. Och det är väldigt, väldigt det ska bli kul att se vad som kan åstadkommas med den här plattformen. Och sen är det en väldigt snygg telefon också. Så, och jag är en backer här också. Den ska släppas i september är det tänkt, så att de har en bit kvar. Men jag tycker det är, man måste nästan se videosnutten här och läsa igenom deras Kickstarter-sida. Och det finns en länk till den i show notesen naturligtvis. Är pitchen klar nog för dig att förstå vad det handlar om?
Ja, mitt enda problem är att jag inte har pledgat, känner jag.
Okej, okay, men då är det för sent? Nej, då har 24 dagar på det här. Så.
Oj, oj, oj.
Så 100 000 skulle de ha, de har $6.3 million just nu. Så att det är fler som reagerar som du och jag.
Mm-hmm.
Nu undrar de hur mycket jag pledgade, det kommer jag inte ihåg. Jag ville ha en i någon färg här bara. Så vad kan det ha varit, $125? Och i och med att det är e-ink så drar den inte mycket ström. Den håller en vecka utan att behöva laddas.
Det är riktigt nice. Mm. Alltså, och framförallt Det är ju jävligt coolt också, hela tekniken med Bluetooth mellan mobiltelefon och allting.
Indeed. Ja, det finns potential här, känner jag.
Hopp, hopp.
Och funkar den utomhus också så är det ju bara guld.
Om den funkar utomhus?
Ja, alltså i sol, direkt solljus.
För det är annars, just det. Nu förstår jag menar. In och kika. Regn och sånt, men den borde ju vara väl inkapsulerad. För att
den är
det.
Vattentät.
I och med att träna i den var ju tanken, så att det känns ju konstigt annars.
Ja, moving on, säger Jonasson. Det brukar vara en Q som heter duga.
Yes, lite parentes bara just med Kickstarter. Jag är fantastiskt nöjd med Kickstarter-principen och internetanvändarna i synnerhet, att man faktiskt pledgar och backar upp projekt innan de tar form, om man säger så. Att man har en idé och man kan förverkliga den genom Kickstarter. Jag tycker det är fantastiskt kul. Det finns även svenska motsvarigheter som jag inte kommer på namnet på, men det finns även möjligheter i Sverige och liknande saker. Kickstarter kan vara lite anala just med vilka projekt de tillåter. Mm. Så lite cred till Kickstarter. Nästa ämne från min sida. Vi ska prata lite space exploration, Jesper.
Ooh. Bring it.
Det är nämligen enligt MIT's Technology Review, som är någon typ av tidning eller webbtidning för att misstänka, hålls det på med ett nytt hemligt projekt som backas upp finansiellt av bland annat Larry Page, Eric Schmidt och James Cameron. Larry Page är vd för Google, Eric Schmidt är före detta vd och chief executive board member, extravagant, ordinär. Och James Cameron är ju såklart avatar-duden och mycket annat han gjort också naturligtvis. Projektet ska, citat, create a new industry and add new definitions of natural resources. Företaget ska enligt uppgift heta Planetary Resources. Spekulationen då från olika håll och kanter på internet är att de håller på med en så kallad asteroid mining operation. Man ska alltså försöka utvinna metaller, misstänker jag. Det här kan jag väldigt dåligt. Ur asteroider. Det ligger långt ut för mitt kunskapsområde. Men jag ser ju Armageddon framför mig, Jesper.
Ja, lite så va? Galna gruvarbetare med varsin fetborr. Så.
Ja, men alltså, vad finns det för typer av metaller man kan utvinna ur asteroider? Vad är en asteroid byggd av? Nu har vi Gickelsen som är faktiskt är rymdexpert här i forumet, eller i chatten.
Jag vågar inte svara här utan att fullständigt ta på mig dumstruten. Så att, det är väl metaller och sånt. Men jag känner spontant, asteroid, snabb. Du måste vara rätt snabb upp där med skeppet. Hoppa på fort som fasen, borra lite och sen lämna den. Sen låter det lite dyrare än att bara åka upp till Norrland och bryta lite malm. Så att det får ju vara redigt ädla metaller, antar jag. Men jag har redan sagt för mycket. Kan du eventuellt redan ha fått dumstruten på huvudet. Så nu är jag tyst.
Anonym lyssnare påpekar också att en presskonferens var nyligen om detta. Så att ja. Frågan är man vet, jag ska inte ens filosofera om det här, men techvinkeln är ju såklart att Larry Page och Eric Schmidt har varit inne och finansierat i det. Plus att det låter jäkligt coolt att urvinna metaller ur asteroider. För både jag och EPC framför oss hard toughnecks, roughnecks som åker upp och med raket som Armageddon och landar på en asteroid och börjar borra och ha sig liksom. Det är det jag ser framför mig. Vi får se helt enkelt.
Screw Android, nu är det Google Asteroid som gäller.
Ja, jag hade nämnt det i mina show notes som började, men jag tog bort det. Har du något sista ämne, Jesper?
Jag har två. Vi kan ju börja med ett sånt där hederligt ämne som vi ändå får med mig jämna mellanrum och kan på något sätt knytas till min Apple-fanboyism.
Planetaryresources.com finns mer information på, det kom en länk i chatten här. Sorry Apple, nu ska du prata om din fanboyism.
Yes, och det har med iPhone 5-rykten att göra. Det är analytikern Gene Munster på Piper Jaffray som är igång igen. Han brukar vara tidig och väldigt så tala högt om vad han kan och vet och har hört om Apple och deras produkter, kommande produkter. Och det är kanske inte så här våldsamt mycket nytt han säger här som inte redan är sagt, men det samlar ändå ihop vad han utav alla sina källor har kommit fram till. Och så här långt så har han räknat att iPhone 5 ska komma i oktober med en helt ny form med 4G, LTE. Får se om de kör samma som iPad-chippet, med andra ord ingen LTE för oss här i Europa eller någonstans utanför norra USA. Och själva designen på den då ska användas av ett material som kallas liquid metal. En ett material som Apple köpte rätten att använda redan 2010 men som ännu inte har hittat in i någon produkt. Och vad är då liquid metal? Jo, det är en blandning av lite olika metaller, och nu är också inne på metallområdet här som jag inte riktigt kan, men på något sätt så blandar man olika metaller och på något sätt så får man fram en yta som för det första är väldigt rigid men som också ser ut som den är flytande. Och när jag har inte googlat på liquid metal, men metall som ser flytande ut, och tänker jag Terminator 2, dude smälter, så ser det ut. Och visst, det låter ju fint. Den ska vara ungefär lätt som plast, det här materialet, men ska ändå vara tåligt som aluminium. Och det låter ju intressant. Frågan är väl hur repkänslig den här ytan är. Om man lägger den ner om och om igen. Blanka ytor är fina tills man rör dem liksom.
Men framförallt, hur väl släpper den igenom mobilsignal? Alla minns ju antennagate.
Ja, men du vet, liquid metal, det är ju antennen.
Okej då.
Man får bara inte hålla i den.
You're not supposed to hold it.
Du får bara hålla i skärmen på framsidan.
Så här.
Du får bara hålla i den. Jag vet inte, det är sugproppar så.
Olika förslag från Snapchat-redaktionen till Apple.
Vi får se i oktober, om det ens kommer i oktober. Men oktober är väl inte helt otippat. Det känns som där någonstans skulle det väl kunna vara. Ja, nog om det.
Ja, alltså Apple iPhone 5-rykten kommer att komma mer av under våren och sommaren från våran sida. Ju mer som det skrivs om det. Kan vi lova. Sista ämnet den här veckan är också ett Facebook-ämne. Ingen kan kalla mig för Google-fanboy den här veckan. Det har varit mycket Facebook från min sida. Men det är i alla fall att Facebook meddelade under måndagen, gårdagen, så är det den 23 april 2012, att de har nått upp till 901 miljoner aktiva användare, har skrivit, och det tog det väl stämma. Sannolikt då är att de klipper 1 miljard användare i år. Man ska nog vara lite framme då och skapa ett Facebook-konto runt miljardsträcket, så man blir en miljard Facebook-användaren. Det kan nog säkert uppdagas, så kanske man får en liten klapp av Mark Zuckerberg på rompen.
En like.
Jag vet inte. En like från Mark. Det är inte illa det heller. De släppte även lite statistik runt omkring Facebook. Och dagligen då så skrivs det 3,2 miljarder kommentarer. Och 300 miljoner foton laddas upp per dag då. Totalt har 125 miljarder relationer skapats genom Facebook sedan de startade. För er som missade, jag nämnde det i förbifarten under förra veckan men glömde berätta vart det fanns. Jag läste en jätteintressant artikel på Ars Technica om hur Facebook-appen är uppbyggd, för det är POP som kompileras till C-kod. Massa konstiga tekniska ord, 1,5 gigabyte är appen i sig som läggs ut på 100 000 servrar via BitTorrent. Jag tror jag berättade ganska mycket om det, men det var arstechnica.com som hade skrivit den artikeln, om ni vill läsa vidare om det. Ni får googla kreativt, det fixar ni ungdomar och även äldre, och även Jonasson. Nu, Jeppe, har du ett sista ämne?
Jajamän, då ska vi ta och kika på lite webbläsarsiffror här. Vi vet ju ungefär hur det ser ut. IE är svår att slå på fingrarna här, men det rör sig ändå lite i de här siffrorna, och det jag kikar på det är lite statistik från StatCounter som samlar med jämna mellanrum ihop lite statistik. Det finns uppdelat på kontinent, på land, på år, månad, dag, och i mitt fall, jag tyckte det var intressant, alltså worldwide i april 2012. Och om man då ser till själva webbläsarmodellen så är det alltså fortfarande IE som totala alla IE-versioner står för 34%. Andra platsen innehas av Chrome på 31,2%. Sen har vi Firefox på 25%. Safari på 7,1%. Opera på 1,7% och övriga på 1%. Men om man delar upp det här på versionsnivå så leder faktiskt Chrome med 25,6% för sin senaste Chrome 18. Följt av en andra plats med Firefox 11 på 15,8%. Först sedan kommer IE 9 på 15,7% och sen IE 8 på 14,6%. Sen hoppar det neråt en liten bit, för då kommer Safari 5.1 på 3,6%. Sen kommer Chrome 17 på 2,9%, Firefox 3,6 på 2,7% och IE 7 har vi fortfarande 2,5% användare. Sen dyker lite otippat Safari iPad upp på 2,1%. Och sen, nu skulle stått jag har nog skrivit lite fel här. Det var de siffrorna jag hade helt enkelt. Så egentligen är Chrome senaste versionen den mest använda webbläsaren. Det måste värma lite i ditt Du som inte är så googlifierad sa du innan, och så har du ändå 3 Google-ämnen idag. Men good job ändå. Så.
Ja, okej då. Fair enough. Men det är ett lågt snitt mot vad det brukar vara från min sida.
Det är det faktiskt.
Nej, alltså jag har väl, alltså jag kör ju Chrome och är nöjd med det. Och det är en bra brynnare, för att använda lite svenska översättningar på webbrowser. Hade du någon fråga där egentligen? Nej.
Nej. Nej. Det är bara, nu vet du hur läget ligger till helt enkelt.
Jag gillar de här updatesen. Faktiskt. Då får man, sist var det jag under förra månaden, i mars månad vill jag minnas, som igår var en liten webbläsarkoll, som segmentet kan heta, webbläsarkollen.
Mm. Jag tänkte vi skulle ha en diskussion också någon dag, men det passar sig kanske inte riktigt nu. Men huruvida mobila, man ska se till att få fram lite statistik med både desktop-webbläsare och mobila webbläsare och se hur mycket som surfas på mobilt och på en dator idag, och jämföra dem, se hur om skiftet verkligen pågår så som sägs. Men det kanske är diskussion för ett annat avsnitt helt enkelt.
Yes. En annan diskussion som vi gärna vill ha med er, det är att vi har blåst av 12 ämnen på exakt en timme den här veckan. Vi pratade ju om det här nya formatet som vi försökte introducera i höstas, som aldrig riktigt funkade helt väl ut. Det är att vi försöker vara lite mer konkreta runt ämnen och faktiskt inte sväva ut så mycket som vi ibland kan göra, att Jesper repeterar vad jag sa och så repeterar jag det som Jeppe sa att jag sa, och sen så avslutar jag med att han repeterar vad jag sa att Jeppe sa att jag sa. Ni har ju själva att...
Tills Jonasson säger ifrån i chatten här.
Men precis, så att vi försöker vara lite mer rappa och även väva in så kallade informationsämnen där vi faktiskt inte har så mycket att diskutera, som till exempel Facebook targets 17 maj för IPO date till exempel. Det var inget diskussion, utan bara, nu vet ni detta. Kommentera jättegärna i forumet på forum.slashat.se. Är du ingen forummänniska, så kör slashat@slashat.se på e-mailen. Vi är supernyfikna på vad ni tycker, för att som jag sagt innan, och vi säger det igen, vi gör showen huvudsakligen för er. Och sen så ska vi själva bli lite varmare i skorna också i det här formatet, så att det kommer bli bättre med tiden, om det inte är Epic redan nu enligt er själva. Retrospelsmässan, som vi nämnde i början på showen, missa nu inte den här unika möjligheten att få umgås med ett gäng likasinnade killar och tjejer på Pub Sorrento. Men framförallt först Retrospelsmässan fram till tresnåret någonstans. Vill man vara kvar länge så kan man vara det också. Hur länge var du kvar sist, Jesper, på Sorrento?
Kommer inte ihåg.
Det var sent vill jag minnas. Jag tror att det var 8-9, och då var det inte ens jag skulle på en annan fest faktiskt. Men jag minns att jag fick sms från dig framåt 12-snåret när det var gått vidare till en annan krog. Så att det gick ju bra.
Inte orimligt.
Som sagt var, Jeppe minns ingenting. Ni kan vara en del av Jeppes minnesförlust på lördag, och även min naturligtvis. Andra saker, Jeppe, vi har att nämna? Nej. Donera kan ni göra på slashat.se/donera. Showen är ju som sagt var helt gratis att lyssna på, och vi gör det för er. Känner du att du vill ge tillbaka lite till oss, för att vi har ju faktiskt utgifter, både mickar och resor och annat, så får ni gärna slänga in en peng på ett PayPal-konto. Alla pengar går oavkortat till showen och dess fortlevnad, är fel att säga. Vi kör på ändå, va?
Ja, absolut. Ja. Och sen så är det så, tycker man att vi är intressanta att lyssna på här, så kanske ni tycker att det är intressant att läsa vad vi bloggar om och vad vi twittar om och sånt där. Och då hittar man länkar till alla ställen vi finns på slashat.se/social. Så enkelt är det.
Yes, sir. Så med detta avsnitt 162 är avslutat. Vi tackar Jeppe, tackar mig själv och tackar er för att ni har lyssnat. Glöm inte att vi finns i videopoddformat, lätt som Peter där, på slashat.tv. Om ni vill se hur vi ser ut, hur jag ser ut när jag är sjuk, sitter i en hoodie och har feber. Jeppe ser fräsch ut som alltid.
Jämt.
Alltid. Ni kan säga lika fräsch nästa vecka. Samma tid, samma tv. Vi säger så bra fint. Tack!
Gör vi. Ha det gott!
Hej!